Jeremia, kapitel 17, vers 9. Jeremia 17 och 9. Och det är en profetisk hjärtesuck det här. Det handlar för övrigt också om hjärtat, om människohjärtat. Så det är en hjärtesuck på flera sätt på en gång. Jeremia säger så här: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Vem kan förstå sig på människohjärtat? Ja, det är kanske lätt att uttrycka det så här, att människohjärtat som var skapat för att älska Gud över allting började istället älska det Gud äger istället för Gud. Det underliga med människan är att hon älskar rättfärdigheten så mycket att hon blir fiende till Gud som är rättfärdig. Det är därför man alltid kan skriva brev till tyranner. Såna här Stalinfigurer och så här, men så där får du ju inte göra. Du kränker de mänskliga rättigheterna. Alla tyranner är väldigt sårbara för sånt. Och det är väldigt lustigt. När man ändå har samvetet i att ha ihjäl några miljoner i fångläger och gaskamrar. Konstigt att man är så rädd för att folk ska säga. Alltså det får man ju inte göra. Människan älskar rättfärdigheten. Och hon gör det så till en grad att hon hatar Gud. Och det här, det är en så gåtfull egenskap att de praktiska konsekvenserna av människohjärtats fördärv blir så besynnerliga, så bizarra, så gåtfulla. Att man verkligen kan hålla med profeten. Vem kan förstå sig på människohjärtat? Vi ska gå till en av Jesu intressantaste liknelser, nämligen den om den förlorade sonen. Lukas 15 kapitel 11 vers. Många av er har hört mig tala om den förlorade sonen otaliga gånger förut. Jag älskar denna liknelse. Den innehåller så mycket. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen börjar. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehåll. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Det underliga med människohjärtat, det är nu att det kan ta sig, det onda i människan kan ta sig två uttryck som ser ut att vara varandras motsatser. Och det är en av många poänger med den här liknelsen. Bägge sönerna älskar ju egentligen inte pappan, utan bara det pappan äger. Lillebror är frimodigast, det är ju oftast lillebror. De minsta syskonen i skaran brukar oftast vara de som är fräckast och kan gå till pappa och begära saker som storebror inte kan med. Så han tycker det att jag kan väl få betrakta dig som om du var död. Vi låtsas att du är död och så skiftar vi arvet. Ja, det går bra. Det kunde man för övrigt göra på den tiden. Det kunde hända att man skiftade arvet mens fadern levde. Men människans ondska tar sig ju väldigt lätt i uttrycket att man betraktar Gud som om han var död för att få ut arvet. Då är skapelsen vår. Vi har ingen över oss. Det är bara att tuta och köra. Ja, att det är ett uttryck för fiendskap mot Gud, det är inte så hemskt svårt att förstå. Och lillebror, han är ju den mest okomplicerade av dem båda. Den som verkligen är knepig i sammanhanget är ju storebror som stannar hemma. Han är den svårfjällade fisken. Han är den som ställer till ett visst problem för fadern när fadern ska tala honom till rätta. Och det ligger ju lite i linje med det jag sa igår. Det var de frommaste som gav sig på Jesus först. Så småningom visade sig ju att storebror har inte stannat hemma och tjänat fadern av kärlek till fadern. Utan han hade ju gjort det i förhoppning om att det skulle löna sig på något sätt. Och han är ju så besviken så det skvätter om det. Mig har du aldrig gett ens en killing. Och vi som ju ser till det yttre, vi tycker nu att det här är två motsatser. Den ena går aldrig i kyrkan och den andra går i kyrkan ständigt och jämt. Den ene har vänt Gud ryggen och den andra håller hela tiden på med fromhetsövningar. Och ändå kan bakom båda dessa attityder dölja sig en fiendskap emot fadern. Ett ont och fördärva ting framför allt annat, det är människohjärtat. Vem kan förstå det? Och när vi ser oss omkring i världen så upptäcker vi ju snart att, men hjälp, det här är ju ett mönster som finns överallt. De två falska, skenbara motsatserna. För ögonblicket är det kapitalismen som är inne, eller hur? Det är marknadskrafter. Marknadskrafter och åter marknadskrafter. Aktörerna och marknaden stavas med stort A respektive stort M. Och snart stavas allt sammans med stort E. Men det är ju inte så hemskt många år sedan de av oss som har varit med ett tag. Vi minns ju att det fanns ju ett tag då man hukade under alla marxistiska slagord. Och jag lovar, marxismen kommer tillbaka. De ser ut att vara varandras motsatser, men det är de inte. Utan det är ju bara samma ondska alltihopa. Det är bara en fråga om vem som ska plocka vem på pengar. Och ena stunden är det de rika som ska plocka de fattiga på pengar, och sen så vänder det hela och så är det de fattiga som ska skjuta ihjäl de rika och plocka dem på pengar. Men det är ju samma ondska. Och på det här sättet sågar sig liksom historien fram genom att man matchar två skenbara motsatser mot varandra som ändå inte är motsatser. Och vi är så förblindade så vi ser inte att det är samma sak. Det här betyder att allting kan få oss att likna allting. Allting kan se ut som rättfärdighet och ändå vara orättfärdigt. Det är det som är så problematiskt i vår tillvaro. Vi ska ta och kika på ett intressant exempel i skriften, nämligen vad Bibeln har att säga om sabbatsfirandet. Vi ska börja i Andra Mosebok i det 16:e kapitlet. Folket har nu kommit ut i öknen och där växer ju maten inte på trän precis, för det finns inga trän, utan Gud låter det regna manna. Folket, och då står det så här, 21 versen. Så samlade de av det varje morgon var och en så mycket han behövde till mat, men när solhettan kom smälte det bort. På den 6:e dagen hade de samlat dubbelt så mycket av brödet, 2 gomer för var och en. Och menighetens hövdingar kom alla och talade om detta för Mose. Då sa han till dem, detta är efter Herrens ord, imorgon är sabbatsvila, en Herrens heliga sabbat. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka, men allt som är över ska ni ställa i förvar hos er till imorgon. Och de ställde det i förvar till följande morgon som Mose hade befallt, och nu blev det inte illaluktande, inte heller kom mask i det. Och Mose sa, ät det idag, ty idag är Herrens sabbat. Idag ska ni inte finna något på marken. I 6 dagar ska ni samla av det, men på 7:e dagen är sabbat. Då ska det inte gå att finna något. Likväl gick några av folket på den 7:e dagen ut för att samla, men de fann inget. Då sa Herren till Mose, hur länge vill ni vara motsträviga och inte hålla mina bud och lagar? Se, Herren har gett er sabbaten. Därför ger han er på den 6:e dagen bröd för 2 dagar. Så stanna då hemma var och en och säg, ingen må gå hemifrån på den 7:e dagen. Alltså höll folket sabbat på den 7:e dagen. Ja, här är det nu lillebrors girighet. Och ja, visst, vi har så vi reder oss. Men det kan ju vara fint med lite överflöd. Vi släpar ju efter. Vi måste ju liksom hålla oss ajour med utvecklingen. Vi går ut och kollar om det inte ligger lite manna någonstans i alla fall. Kanske har det regnat lite. Och Gud blir arg och säger, ni ska låta bli det där. Ni ska stanna hemma. Nå, det tog ju lite tid att lära sig den läxan. Jeremia återkommer till precis samma problem. 17:e kapitlet igen hos Jeremia. Nittonde versen. Så sa Herren till mig, gå och ställ dig i menighetsporten där Judas kungar går in och går ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem, hör Herrens ord, ni Judas kungar, med hela Juda och med alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, ta er väl tillvara för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar. Och för inte på sabbatsdagen någon börda ut ur era hus och gör ej heller något annat arbete utan helga sabbatsdagen så som jag befallde era fäder. Fast ni inte ville höra eller böja sitt öra till det, utan var hårdnackade så att ni inte hörde eller tog emot tuktan. Men om ni vill höra mig, säger Herren, så att ni på sabbatsdagen inte för någon börda in genom denna stads portar, utan helgar sabbatsdagen så att ni på den inte gör något arbete, då ska kungar och furstar som kommer att sitta på Davids tron få dra in genom denna stads portar på vagnar och hästar, följda av sina furstar, av Judas män och Jerusalems invånare, och denna stad ska då förbli bebodd evinnerligen. Ja, Jeremia levde ju och verkade strax före Jerusalems undergång. Gud hade länge talat om folkets omvändelse, men folket ville inte omvända sig. Och till sist så kommer då katastrofen. Staden belägras, besegras och går under. Och vi slår upp i andra krönikebokens 36 kapitel. Vad som då sägs om Jerusalem och om landet. Andra krönikeboken 36 och 20. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och hans söner, alltså åt Nebukadnessar, tills perserna kom till makten, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, alltså tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat tills 70 år hade gått till ända. Ja, är det så att ni inte vill avsätta tid för mig, säger Herren, så ska jag sätta av den tiden. Och så gör han det. Nå, men då lär sig folket läxan. Därför att då plötsligt snäpper det över. Och den girighet som förut gör att folket struntar i att hålla sabbaten för Guds skull, den gör nu att man sätter igång och blir världsmästare i sabbatsfirande. Men fortfarande inte för Guds skull, utan därför att nu har man fått klart för sig att om vi bara håller sabbaten, då ska vi få det vi önskar oss. Förstår ni att man kan snäppa över till någonting som ser ut som dess motsats och likväl vara oomvänd? Människohjärtat är som tvålen i badkar. Man kan bara ha den i sitt grepp ett litet ögonblick. Vips, så är den borta igen. Och då är vi ju naturligtvis inne på alla konflikter som Jesus har med sin samtid. Just när det gäller sabbatsfirandet. Lukas 14 till exempel. Vi läste ju en text igår, men vi kan läsa idag med. Från början. En sabbat var han bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariséerna och sa: är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? Men de teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå, och han sa till dem: om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem även om det är sabbat? Det kunde de inte svara på. Ja, nu har sabbaten blivit helig. Och nu är sabbaten heligare än Gud på något sätt. Och det är samma girighet som förut. Förut samlade man manna på sabbaten av omtanke om sig själv. Nu firar man sabbat av omtanke om sig själv. Och om jag förstår evangelierna rätt, så är det just därför att Jesus botar sjuka på sabbaten som man till sist bestämmer sig för att han kan inte vara Messias. Johannes för fram det här på några ställen i sitt evangelium, bland annat i 9:e kapitlet. Det kapitlet börjar ju med att Jesus ger syn åt en blindfödd man. Och naturligtvis är det sabbat när han gör det. Vi börjar läsa i den 13:e versen för att lite grann läsa om reaktionerna när nu mannen har blivit frisk. De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: han la en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu kan jag se. Några fariseer sa: mannen han talar om är inte sänd av Gud, han håller inte sabbaten. Men andra sa: hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? De var alltså oeniga, och därför frågade de den blinde en gång till: vad tror du själv om honom eftersom han öppnade dina ögon? Han svarade att han är en profet. Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn, så de kallade till sig den botade mannens föräldrar och frågade dem: är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu? Föräldrarna svarade: vi vet att det här är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog, han kan svara för sig själv. Detta sa föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför som mannens föräldrar sa: han är gammal nog, fråga honom själv. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade: om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag att jag som var blind nu kan se. Ja, först så är man lite oeniga, hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? Men efter en stund när man har fått resonera sinsemellan så är han en syndare. Nu vet vi att han är det. Varför det? Jo, han botar på sabbat. Och fortfarande så kan alltså människorna inte se och förstå tanken med sabbat. Att den är en Guds gåva till människan för att människan ska kunna, så att säga, fritt älska Gud. Och, vad ska vi säga, nollställa sitt inre genom att vara tillsammans med Gud. Utan i första vändan var sabbaten någonting som man skulle försöka hitta så många kryphål i som möjligt och hinna uträtta så mycket som möjligt. Och sen när det liksom visar sig fruktlöst, då vänder man på det. Då blir sabbaten någonting som så att säga ska hållas långt över barmhärtighetens gränser. Och det är samma girighet i båda fallen. Redan Jesaja hade pekat ut det här. Och han levde ju på 700-talet före Kristus, till och med tidigare än Jeremia. Vi går till 58:e kapitlet. Ropa med full hals, utan återhållsamhet. Häv upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse och för Jakobs hus deras synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de var ett folk som övade rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt. Så frågar de mig om rättfärdighetens lagar och vill att Gud ska komma till dem. Vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Att vi späker oss när du inte märker det? Men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor och alla era arbetare driver ni bara på. Och se, ni håller er fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa näva. Ni håller inte mer fasta på sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha? Skulle detta vara en rätt späkningsdag, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säck och aska? Vill du kalla sådant att hålla fasta, att fira en dag till Herrens behag? Nej, detta är den fasta som jag vill ha, att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok. Ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne var du ser honom och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod. Jaha, säger vi nu. Vad vill du egentligen, Gud? Ska vi göra något på sabbaten eller ska vi inte göra något på sabbaten? Först så skäller du på oss för att vi sköter våra sysslor. Det får vi alltså inte göra. Sen driver du med oss för att vi sitter och hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska. Det ska vi alltså inte heller göra. Och sen kommer du och säger det att hålla en rätt fasta, det är att vara väldigt sysselsatt. Vi ska lossa orättfärdiga bojor och lösa okets band. Hur vill du ha det, Gud? Det här är ju dubbla budskap, säger vi. Ack, det är inte Gud som är dubbel, utan det är vi som är dubbla. Gud försöker tala om för oss att en rätt fastedag, den dag som man inte firar till sitt eget behag, för sin egen skull, utan det är det som Gud har gett oss möjligheten att göra, så att säga, för hans skull och för omgivningens skull. Han inrättar en dag i veckan och säger: jag ska se till så du överlever. Jag ska se till så du får mat. Så ska du få en hel dag av mig då du inte behöver tänka på dig själv. Fint. Men naturligtvis tänker vi på oss själva också på den sjunde dagen. Och på det sättet kan vi krångla till det hur mycket som helst, precis. Och här har vi, så att säga, i ett nötskal hur Jesus hela tiden utmanar de fromma i sin samtid. Ty människohjärtat har en fantastisk förmåga att ta det som skulle vara kärlekens, utgivandets möjlighet och göra det till något vinstbringande för en själv. Vi kan ju till exempel läsa detta 58:e kapitel och hålla 8 bibelstudier om konsten att utöva effektiv bön. Hur ska vi nu be för att det riktigt ska braka till med bönesvar? Detta är nu en sådan fasta som jag vill ha. Nu måste vi lära oss knepen så vi får ut någonting. Och jag är så trött på alla böcker och alla bibelstudier om effektiv bön. En vacker dag smäller jag av. Därför att det är ju på något sätt att göra det som var utgivandets möjlighet till en inkomstbringande verksamhet. Det är ju egentligen förunderligt vad lite det står i skriften om hur man ber. Det enda som står om bön, det är att man ska vara uthållig. Och när man har lärt sig det så är man fullärd. Men vi bygger upp kolossala luftslott av teologi på hur man nu ska bära sig åt för att liksom få det att rassla lite oftare när man drar i den enarmade banditen, så att säga. Och när vi gör så förblindas vi själva. Det är inga harmlösa lekar det här. Utan det är farliga saker. Vi kan bli precis lika blinda som fariseerna på Jesu tid. Och det är inget som hindrar att man blir ännu blindare. Och det är ju härligt med lovsång. Vi läste 103 salmen i morse. Lova Herren i mig. Allt vad dimiga är hans heliga namn. Och det är också ljuvligt att få lovsjunga Gud. Men om någon gåtfull anledning är det ju så att man har inte lovsjungit Gud särskilt länge. Förrän vi börjar undervisa om allt vad fint som händer med oss när vi lovsjunger Gud. Och det räcker ju för att, så att säga, vårt hjärta ska smutsas ner egentligen. Hur mycket av den undervisningen tål vi? Vi ska titta i 51:a salmen. Saltaren Davids syndabekännelse. Från 17 till 21 verserna där. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig. Brännoffer och heloffer. Då ska man offra tjurar på ditt altare. Ja, det här låter ju åter som en motsägelse. Och ateister och agnostiker, de säger alltid Bibeln är full av motsägelser. Titta här. Här förekommer en motsägelse bara inom loppet av 5 verser. Först ska Gud inte ha några offer. Och sedan vill han ha offer. Du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana, säger David. Och bara några verser senare, då ska du få rätta offer som behagar dig. Då ska man offra tjura på ditt altare. Käre Gud, säger vi, hur ska du ha det nu? Nu får du bestämma dig. Ja, det är så här, man kan offra till Gud av 2 helt skilda bevekelsegrunder. Man kan göra det för att muta honom. Och sådana offer har han inget som helst intresse av. Men man kan göra det för att uttrycka sin tacksamhet. Och det är rätta offer som behagar Gud. Så det är inte Gud som är dubbel. Det är inte han som står för de dubbla budskapen. Utan det är våra hjärtan som är lite kluriga. Det är alltid där dubbelheten sitter. Hos Gud sker ingen växling mellan ljus och mörker. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är vi som är lite spräckliga, om den bilden tillåts mig. Så att det är ju lätt gjort att vi börjar undervisa om lovsång på ett sådant sätt att vi liksom tänker att jaha, hur många demoner kan man flytta på nu om vi höjer lovsångstakten från 85 decibel till 90? Och då är ju liksom allt sammans förstört. Så skört, så känsligt är ju det här. Att få sjunga till Herrens ära och glömma sig själv. Vi ska se ett annat exempel på den här lurigheten i vår natur. Vi ska gå till Andra Moseboks 20:e kapitel. Det är det kapitel där Herren stiger ner på Horebs berg. Och det sker ju inte alldeles ljudlöst, utan det är ju en ganska dramatisk tillställning. Och Herren ger de 10 budorden till Mose. Och då står det så här i den 18:e versen. Andra Mosebok 20:18. Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget. Och när folket märkte detta bävade de och höll sig på avstånd, och de sa till Mose: tala du till oss så vill vi höra, men låt inte Gud tala till oss för att vi inte må dö. Det tycker jag är en ovanligt festlig kommentar. För precis så vill vi ha det. Vi vill kunna gå fram till pastorn när gudstjänsten är slut och säga: det var en ovanligt fin predikan du höll. Därför att om det var pastorn som predikade, så behöver man inte ta det på allvar. Om det däremot var Gud som talade genom pastorn, då får man göra på. Då kan man ju bara låta det gå in genom ena örat ut genom det andra. Utan då måste det ju få lov att mellanlanda någonstans på vägen. Är det Guds ord så måste vi ta det på allvar, men är det pastorns ord, då kan man gärna gå fram och berömma lite granna, så har man liksom neutraliserat det hela. Och det är ju så vi vill ha det. Och konsten att predika är en underlig och svår konst. Därför att håller man sig till de grundläggande evangeliska sanningarna, de som vi aldrig kommer att förstå 100% av, då nickar alla i församlingen och säger: ja, detta har vi hört förut. Och så gick det förbi. Konsten att predika, det är att alltid säga de eviga sanningarna på ett nytt sätt. Ett sätt som människan inte är förberedd på och heller inte har några färdiggjorda försvarsmurar emot. Och jag talar nu inte om de som aldrig går i kyrkan, utan jag talar om dig och mig. Det är det som är så lurigt. Det är väl konstigt det här att Guds ord mister sin kraft i våra liv efter ett tag. Detta fantastiska Guds ord som är som ett tveeggat svärd som skiljer själ och ande, märg och ben och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Ja, i början gör det, men efter ett tag så ja, man har ju liksom vant sig vid det oerhörda och det, allting går sin stilla lunk. Vart tar så att säga det kolossala vägen? Låt oss ta ett intressant exempel på en predikan som liksom bara går att hålla en enda gång. Vi ska gå till första kungabokens 3:e kapitel. Jag tror på ett sätt att predikningar är för engångsbruk. Första kungaboken 3, det är nu vad som på modern språk kallas för en vårdnadstvist på gång. Det är två mödrar som kämpar om samma unge, och båda säger att det här är mitt barn. Och när de har hållit på att tjafsa en stund inför kung Salomo, så står det så här i 24:e versen: därefter sa kungen: ta hit ett svärd. Och när man hade burit fram svärdet till kungen sa kungen: hugg det levande barnet i två delar och ge den ena hälften åt den ena och den andra hälften åt den andra. Men då sa den kvinna vars son det levande barnet var till kungen, till hennes hjärta upprördes av kärlek till sonen. Hon sa: hör mig herre, ge henne det levande barnet, döda det inte. Men den andra sa: må det vara varken mitt eller ditt, hugg det i tu. Då tog kungen till orda och sa: ge henne det levande barnet, döda det inte, hon är dess moder. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade de över kungen, ty de såg att Guds vishet fanns i honom att skipa rätt. Men så här kunde ju Salomo aldrig lösa några vårdnadstvister i fortsättningen, för nu kunde alla det här. Så den gubben gick ju inte mer än en gång. För sen var ju alla liksom inställda på, jaha, alltså, ja, nu tar han svärdet, ja, ja. Men då vet vi precis hur man gör. Och sen är det försynt. På något sätt, om Guds ord ska visa sig ha sin ursprungliga kraft i våra liv, så måste det alltid presenteras för oss på ett sätt som vi inte är vana vid. På ett sätt som vi inte direkt kan värja oss emot genom att säga, ja, det där har jag hört förut. Tänk så tråkigt att han inte kunde säga något annat. Nå, köttet kan ju alltid göra allting till allting. Och därför kan det ju bli så här, va, att vi kan ju också göra predikandet till en sorts symbolhandling som blir så rituell att alla vet precis vad pastorn kommer att säga i nästa ögonblick. Och jag gjorde mina egna första lärospån i den kristna församlingens hägn när jag som ateist sjöng i två kyrkokörer i en församling som var mycket schartauanskt präglad inom Svenska kyrkan. Och jag la ju kvickt märke till, för jag hörde på, jag la märke till att alla predikningar handlade om samma sak. Jag kunde ganska snart själv säga vad prästen skulle komma att säga i nästa andetag. Jag visste, jag kunde deras predikningar, och jag upptäckte att det här gav ingenting. Oavsett vilken text som predikan utgick ifrån, så handlade den alltid om samma sak, och den slutade med den eviga saligheten, amen. Och i den kulturkretsen, om jag får säga det så var det ju så att en rätt lärare, som det hette, hade precis detta sätt att förkunna. Med ett ingångsord, sedan lästes evangeliet stående, så bad man tyst fader vår, och sen höll man en trepunktare som alltid slutade i den eviga saligheten, amen. Och det blev då som en sorts bekräftelse på att, ja visst, vi hör till det här gänget och han hör till det här gänget. Men vi väntar oss egentligen inget nytt. Och det är ju så att säga att stimulera köttet. Då har man gjort så att säga det hela till ett ordenssällskap egentligen. Där förkunnelsen är en sorts, vad ska vi säga, bekräftelseritual. Vi hör hit. Nå, då kan man ju upptäcka det, och så vänder man på det och går på jakt efter underliga tolkningar av underliga bibelord. För att ständigt ha något nytt att komma med. Det som är svårt, det är att säga de grundläggande sanningarna ständigt på ett nytt sätt som människan inte värjer sig emot. Att hela tiden hålla sig till det grundläggande. Och inte hitta på någon liten knorr ut i periferin. Bara för att få ett eget budskap, ett nytt budskap, något annat att säga. När det blir väckelse så är det ju ofta för att man så att säga gör upptäckter i skriften som kanske funnits där hela tiden, men som man av någon anledning varit förblindad för. Andra krönikeboken 34 ska vi läsa i. Då har Josia blivit kung i Juda. Han var 8 år gammal när han blev kung. Och så småningom så lät han rena landet ifrån avgudar. Och han till och med öppnade templet som hans pappa hade spikat igen. Och när man då öppnade templet och började att gå igenom vad som där fanns och rena det inför Herren, så står det följande 14 versen. När de nu tog ut pengarna som hade influtit i Herrens hus fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Då tog Hilkia till orda och sa till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan. Och Safan bar boken till kungen och avgav samtidigt sin berättelse inför kungen och sa: allt vad dina tjänare har fått i uppdrag att göra, det gör det. Och de har tömt ut de pengar som fanns i Herrens hus och har överlämnat dem åt tillsyningsmännen och åt arbetarna. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sa: prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan föreläste ur den för kungen. När kungen nu hörde lagens ord rev han sönder sina kläder. Ja, här har vi ett stycke av helig överraskningseffekt. Om man hade kunnat lagen utan till, så hade alla kläpalterna varit hela efteråt. Och det hade inte blivit någon väckelse heller. Underligt nog. Men nu går Guds ord rakt in. Det finns att säga inga tankebyggnader och bålverk som uppreser sig i människans innersta mot kunskapen om Gud. Slutet på det här bandet har jag talat in i efterhand, eftersom det blev ett misstag när jag vände på kassetten. Vi ska fortsätta med att läsa det här jag citerade nyss om tankebyggnader och bålverk. Vi slår upp i andra Korinthierbrevet, det 10:e kapitlet, och läser från 3-6 verserna där. Andra Korinthierbrevet 10. Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er lydnad har blivit fullständig. Inom människan byggs det upp tankebyggnader. Och det sker därför att köttet har en fiendskap mot Gud. Och i sin fiendskap mot Gud så bygger, så att säga, den kötsliga, den mänskliga naturen upp ett försvar emot kunskapen. Och det är nu inte vilken kunskap som helst. Det är inte kunskap om fromhet eller kunskap om välgörenhet eller om snällhet och kärlek gudlighet och rättvisa och så här, utan det är kunskapen om Gud. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud, men köttet älskar allt det Gud står för av rättvisa, godhet, kärlek och så vidare. Och det betyder alltså att det finns, så att säga, ett filter inbyggt i var och en av oss. Ett filter som kan lyssna till, gör att vi kan lyssna till många predikningar, men när vi gör det så silas någonting hela tiden bort, och det är kunskapen om Gud. Kvar blir bara kunskapen om vad vi skulle göra och hur vi skulle vara och vad som väntas av oss. Och slutresultatet blir därför att Gud framstår så mycket mer krävande i våra ögon när vi har fått utföra den där filtreringen än vad Bibeln beskriver honom som. Det är ju också en iakttagelse som vi lätt kan göra, att det är inte bara i denna världen, i politiska system och filosofiska ideologier, som mänskligheten kryssar fram mellan
två eller flera alternativ som ser ut att vara varandras motsats men som i själva verket är samma sak. Det är bara skenbara motsatser som marxism och kapitalism. Utan vi har ju samma motsatsförhållande i förkunnelsen om den yttersta domen och Jesu återkomst. Tidvis har det ju varit så att förkunnelsen har varit väldigt, väldigt domspräglad. Predikanter har kunnat stå i predikstolar eller talarstolar och peka ut vilka som skulle komma till helvetet. Och det hela har präglats av många överdrifter och många hotelser. Och domsöndagen har ju inte alls blivit den dag av glädjens återseende med Jesus som Bibeln talar om. Utan det har ju varit en fruktansvärd dag. Och småbarn har varit uppe och tassat på nätterna för att se att mamma och pappa låg kvar i sängen och sånt här, eller om de blivit uppryckta till himlen. Och varför gör man såna där överdrifter? Jo, det gör man ju för att man har mera omsorg om väckelsestatistiken än vad man har om människorna. Och det där går ju till en tid. Och sen börjar ju människor hoppa av. Och när då många blir Guds barnbarn och lämnar det hela och vänder församlingen ryggen, ja, då är det dags för liberalerna att ta över. Och då uttrycker man sin omsorg om statistiken på motsatt sätt. Man slutar att tala om den yttersta domen. Man blir istället så oerhört tolerant och talar om att alla ska komma till himlen till sist. Och till sist har vi sagt emot oss själva så många gånger att ingen människa tar oss på allvar längre. Och det är ju lite grann kyrkans situation idag. Vi har pendlat så mellan de här falska motsatserna som inte är bibliska någon av dem. Att vi har förlorat mycket av trovärdigheten i människors ögon. Vi kan i vilket fall konstatera att det finns inget samhällssystem som kan lösa människans problem. Det finns ingen lära, det finns ingen psykologi, det finns ingen filosofi som kan göra det heller. Det finns inget handlingsprogram. Det finns ingen förståelse som kan lösa människans problem. Därför människan är djupast sett obegriplig. Och behöver inte ens förstås på det sättet. Annat än att vi måste förstå att den här kombinationen att människan älskar Guds rättfärdighet men är fiende till Gud. Att den gör att människan ideligen invecklar sig i absurda situationer och absurda bedömningar. Vi kan också göra en annan slutsats, och det vill jag låta det här bibelstudiet mynna ut i. Och säga så här att människan är skapad till att älska Gud över allting annat. Guds person. Inte bara Guds rättfärdighet utan Guds person. Och när människan inte älskar Gud över allting, så händer något väldigt allvarligt med all annan kärlek som hon har i sitt liv. Den blir på ett eller annat sätt korrumperad, den blir på ett eller annat sätt destruktiv. För att människans kärlek, för att all annan kärlek i människans liv ska bli konstruktiv, så är egentligen den yttersta förutsättningen att människan älskar Gud över allting. Och ju mer vi avlägsnar oss från det, ju mindre kärleken till Guds person betyder, ju mer kärleken till Guds gåvor betyder, desto mer riskerar vi att vår kärlek spårar ur. Om vi får sån kärlek till helandet eller till nådegåvorna eller till profeterandet eller vad det kan vara, så att den kärleken överträffar kärleken till Guds person, då börjar människor att gå sönder i våra sammanhang. Och det är bara vad vi kan förvänta. Därför att då har vi så att säga lämnat livets träd och är tillbaka och mumsa på kunskapens träd igen. Om inte människan älskar Gud över allting, så blir all annan kärlek på ett eller annat sätt destruktiv i hennes liv. Amen.